I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kommentatorerna är er vän varje vecka. Vi pratar mycket friidrott, men idrott i största allmänhet. Det tänkte vi göra den här gången också, Peter. Idag har vi en kul gäst, tycker jag. På förekommen anledning, får vi säga.
Ja, men det stämmer, Jonas. Vi hade ju ett avsnitt här för, vad var det?
Ett par veckor sedan.
Ett par veckor sedan, säger vi. Där vi pratade idrottares kulturgärningar. Och det var ju apropå bortgången. P.O. Enquist som var en framgångsrik höjdhoppare, men desto mer framgångsrik författare. Och vi glömde ju en person.
Vi glömde många, men det var många som hörde av sig, framförallt med ett namn. Så idag ska vi ringa upp honom. Det handlar ju om den gamle friidrottstalangen, Olof Wretling, minsann.
Det stämmer bra, jag har ju till och med tränat med Olof, så det är ju skandal att jag missade honom. Men han syns ju... lite överallt just nu. Syns och hörs. Det är julkalendern, det är som föreläsare, det är på radion och det är på tv.
Och den här veckan hörs han alltså i podden Kommentatorerna. Vi ringer upp honom alldeles strax, Peter. Men jag brukar ju alltid börja med att fråga, för jag tycker det är så trevligt. Hur har din vecka varit?
Nej, men jag tycker att den har varit bra. Det har... vad har hänt egentligen?
För egen del kan jag säga att jag håller på att spela in en ny säsong med Vem kan slå Anja och Foppa? Vilket ju är superkul. Vi har ju haft fyra inspelningstillfällen hittills. Vi har några kvar. Och där möter man ju väldigt sköna människor. Vi hade ju i fredags så hade jag ju förmånen att få jobba. Alltså förutom med Anja och Foppa som är fantastiska. Så mötte de Ingmar Stenmark och André Myhrer. Alltså 6 OS-guldmedaljer på ett bräde.
Tungt gäng.
Ja, alltså. Verkligen. Och det är inte ofta jag tar en sån här... jag blir starstruck och tar en selfie. Men jag var tvungen att ta en selfie samlad med dessa människor. Jag la ut den på min Instagram som heter _ Jonas Karlsson, bara för att jag kunde.
Vem är nummer ett av dem?
Ingmar är nummer ett, alltså det måste han vara. Eftersom jag är så gammal så jag minns ju hans karriär. Många unga gör ju inte det, men jag tillhör ju dem som ändå så här, i slutet av hans karriär fick uppleva det här med när man rullade in tvn i klassrummet. Han la ju av 89, va, tror jag, så jag var ju ändå 12 år när han la av.
Jag har fortfarande min Stenmark-mössa.
Har du?
Yes, ja, hemma.
Ja. Nej, men jag gillar Ingmar. Och sen har jag liksom lärt känna honom lite halvt om halvt då genom jobbet så där. Och haft en del med honom att göra. Och han är ju fantastisk ödmjuk alltså.
Men är det inte en del också att man... jag tror många har förstått vilket otrolig idrottsman han var. Inte bara skidåkare, utan vi har sett honom i Mästarnas mästare när han gjorde upphoppet för muren till exempel. Man har sett honom gå balansgång. Så han känns som en sån där... komplett idrottare.
Ja, jo, och det kommer han att visa även i det här programmet. Jag får ju inte säga hur det går.
Men nu blir man ju nyfiken.
Ja, nu blir man nyfiken, men det får man se till hösten först när de här programmen kommer att sändas. Men det blir en bra omgång av programserien. Vem kan slå Anja och Foppa alltså? Kanal 5, Dplay kan man se det i. I övrigt sitter jag och klipper mina dokumentärer inför ett OS som inte blir av.
Nej, men precis. Jag såg ju en av dina dokumentärer här på femman i veckan.
Ja, en av de gamla som vi gjorde inför förra vinter-OS. Ja.
Yes! De går jättebra.
Ja, tack.
Ja, jag gillar det, Jonas. Det vet du.
Ja,
och framförallt så...
vilken såg du?
Jag ju, ja, men det var ju The Eagle.
Eddie the Eagle?
Eddie the Eagle och jamaikanska bobblandslaget.
Just det.
Men Eddie fastnar man ju för. Och han minns man ju också. Jag vet inte om jag tyckte det då. Det är ju klart man gjorde. Nu var man ju mycket yngre då. Men han var ju den här antihjälten.
Ja.
Lite annorlunda mot kanske många andra som på OS knappt kan simma eller sådär. Men för här fastnar man ju ändå för att han hade ju en ambition. Han ville ju. Han vågade ju. han satte ju någon form av brittiskt rekord där i backen under Calgary OS. Så det där gillar jag väldigt mycket.
Ja, men han var ju i alla fall en tid då i början av backhopparkarriären dödsseriös. Han ville ju verkligen bli duktig. Sen hade han inga förutsättningar för att bli duktig när man kommer från liksom ett ganska platt södra Storbritannien och sådär. Men han... Alltså jag tycker så här, det finns många så kallade blåbär med i de olympiska spelen. Det är fult att kalla dem det ofta för att de slår dig och mig, Peter, i många, alltså man tar det så här, man tycker någon är värdelös på att åka alpint utför. Ja, men de åker ifrån oss. Man tycker Philip Boyt är dålig på att åka längdskidor när han var med i Nagano 98. Ja, men han åker ifrån mig.
Ja, det gör han. Han är inte helt värdelös.
Många är inte så dåliga som man tror, men i sammanhanget blir de dåliga. Och det var ju Eddie Deagle också. Han var ju bedrövligt dålig. Han kom ju tyvärr sist liksom. Men han var seriös. Och sen blev det ju en jättehype kring honom som han delvis då hade svårt att hantera senare i livet och sådär också. Men vilken härlig person att träffa. Jag gillade verkligen Michael Eddie Edwards som han heter då egentligen. Nog om det.
Vi gör så, Jonas, att vi tar och ringer upp veckans gäst, Olof Wretling. Hallå där, Olof. Välkommen till kommentatorerna.
Ja, men tack så mycket.
Jag och Jonas pratade här för något avsnitt sedan om idrottares kulturgärningar. Och vi fick ju rätt mycket mejl efter det där och sa med många som påstod att ni glömde ju en person, en viss Olof Wretling. Och det är ju skandal att jag glömde bort dig med tanke på att jag också tränat med dig. För du syns ju i så många sammanhang nu och det går ju väldigt bra för dig, får man väl säga.
Jag vet inte, Olof, lyssnade du på det där avsnittet någon gång när vi pratade om idrott och kulturpersonligheter?
Jag har faktiskt inte hunnit dit, men det var väldigt många som hörde av sig till mig också. Det var väl liksom i anslutning där till den här fantastiska höjdhopparen som var jätteduktig på att skriva böcker och dramatik också. Pio Enquist som ni pratade bland annat om, va?
Ja, men precis. Och det var i det sammanhanget så tog vi upp då andra idrottare som gjort kulturgärningar på lite olika plan. Så jag tänkte säga, men du blev inte förolämpad själv över att vi missade dig då?
Nej, men det behöver ni inte känna. SMS:en gick varma den kvällen så där, för jag och Stefan och jag bor ju i samma stad nu, Stefan Holm i Karlstad, så att jag började liksom, vi började liksom reda i hur vidare liksom Pio hade liksom dykt eller saxat. Men då Stefan träffade ju Pio några gånger via lite så här författaruppläsningar och såna där saker. Då var det som att han hade dykt 1,97, och då hittade jag massa bilder på Pio när han dyker så där, och det är fint att se där när Pio, att man hoppade med en sko, ofta då på upphoppsfoten bara då hade man ju då spikarna, och så var man barfota på den andra foten.
Och jag tror Stefan, han är väl en av de som hävdar att man borde hoppa högre med dykstil än med flopp.
Jag ställer mig bakom Stefan där, för att du får ju ett pendelben som är rakt och du får oerhört mycket högre kraft i upphoppet.
Det är ju den ena grejen, tänker jag, men sen också att kroppen borde ju vara mer vikbar framåt så att säga än bakåt. Om man nu ska försöka förflytta tyngdpunkten så kort väg som möjligt över ribban, så borde det vara enklare att hoppa med bröstet mot ribban på något sätt, va?
Ja, men det finns många fördelar. Och just också att du får en rak ansatsbana mot ribban också, som borde kunna göra att du får ett rakare is. Alltså när du sätter i foten så borde du kunna få en väldigt som perfekt upphopp. Vi som hoppade mycket, eller om man är höjdhoppare så där, just att sätta foten lite snett i upphoppet, det gör lika ont som att sätta ett liksom järnspett genom foten. Så det finns många fördelar. Det är jättespännande. Jag vet inte vad världsrekordet är för dyk. Jag vågar inte säga någonting nu, men det är över 2,30 tror jag.
Jashenko, säger jag. Dykstil 2,35, va? Det är väl fortfarande det högsta någon har hoppat i dykstil, tror jag. Det var världsrekord på den tiden i alla fall.
Ja.
De allra flesta är ju vana att se dig i helt andra sammanhang. Men vi är ju friidrottsnördar som du känner till. Och jag försöker tänka tillbaka om jag har sett dig hoppa just höjdhopp någon gång. Jag har ju sett dig hoppa mycket tresteg, men om du skulle beskriva din egen teknik som höjdhoppare, hur var den?
Alltså, det här är jag älskar att jag får vara med i den här podden och prata om det här, så ni anar inte, ni kommer behöva klippa i det här, kan jag säga. Tänk att jag ska få sitta och prata höjdhopp, och gud, alltså, ja du, då var det så här, jag... Jag tillhör den generationen där vi sneglade väldigt mycket på Patriks sätt att hoppa. Han hade ju väldigt skolad liksom, löpning med liksom, tjusiga höga knän, med liksom, en bra hållning, och väldigt, liksom, han hoppade väldigt lätt och sådär. Och vi var drillade liksom, i Sverige på den tiden, så sneglade man ju väldigt mycket på Göteborg och liksom alla fantastiska hoppare som kom därifrån. Och just det sättet med kort liksom markisättning, korta tider och liksom bra tryck i löpningen i kurvan och så. Så att jag skulle vilja säga att jag var liksom hoppade väldigt mycket på min lätthet och vristerna. Man liksom, man hade lämnat det här att man skulle vara liksom en Igor Packling eller liksom en vad hette han som vann OS där, första gubben över 240, vad hette han?
Alltså Avdijenko vann OS, men Povanitsyn var först över 240.
Ja, omdiskuterat rekord, men det tar vi någon annan.
Mycket, mycket.
Det är en annan podd.
Men där hade vi med denna ryska styrka, men vi var starkt influerade av den lättheten och på det sättet, och det fanns ju också mycket trender inom idrotten på den tiden. Dels kom ju den mentala träningen väldigt starkt på min tid, men också liksom att det var, ansågs väldigt farligt att man skulle träna skivstång, så att på den tiden så skulle man ju växa klart, var väldigt viktigt, och den styrka som vi liksom tränade där som 14, 15, 16, den var liksom mest i cirkelträningsform sådär, så att just styrka var ju någonting som jag inte alls hade i mig liksom på gott och ont. Så jag hoppade väldigt mycket på min lätthet. Och vad var det? Jag hoppade väl 2,01 som 16-åring. Och sen började jag liksom sätta fötterna lite snett och började få lite för ont. Och blev lite feg att sätta i foten. Så som 17-åring hoppade jag 2,04. Men nu kommer det här klassiska. Det är det som är härligt, att få vara gammal gubbe och säga att jag var god för mycket högre. Där någonstans så liksom gjorde jag, alltså fan vad jag babblar, men ni får skylla själva.
Det är därför du är med här, vi vill att du ska babbla.
Då gjorde jag liksom en trestegstävling av en ren händelse, för jag var i så fruktansvärt bra form. Och den gjorde jag väl där när jag var 17 år. Av en ren händelse så slängde jag ut benen och hoppade liksom 14,5 utan att ens liksom knappt hade tränat tre steg. Men sen då elitsatsade jag i flera år och kom inte så mycket längre än 14,89, trots att jag blev dubbelt så stark och dubbelt så snabb. Så att jag, just att, ja, men som ni vet liksom, så tre steg går ju ut på att behålla fart, medan höjdhopp går ut om att omvandla allting till liksom att häva kraften och flyga uppåt. Så att jag hade nog Sveriges högsta första steg och längsta första steg. Jag var liksom en Tord Henriksson första stegare. Liksom. Jag bara liksom, och de få gånger jag lyckades sätta liksom vänsterbenet under kroppen i mitt andra steg, de går att räkna på en hand. Och så att det blev ofta liksom hopp, hopp, hopp. Tyvärr så fick jag inte riktigt liksom flytet i hoppningen, men jag var ju oerhört intresserad. Jag och min trestegskompis Conny Malm, vi åkte över till Jonathan Edwards i Newcastle och vi gjorde faktiskt en dokumentärfilm om honom, en instruktionsfilm i tresteg som vi gjorde på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet.
Det här kommer jag ihåg nu när du säger det faktiskt. Och jag minns ju dig mer som trestegshoppare, och när jag tänker tillbaka så tänker jag att du hade så här gudabenådad teknik, Olof, att du liksom stora armar.
Hade det gått att tävla i tresteg med liksom 5 meters ansats, så tror jag att jag liksom hade, för att direkt det blev det där med full fart och sånt, så, och så blev jag den där klassiska liksom produkten som var jäkligt bra på träning, men när det kom till tävling så liksom, så hade jag nog inte riktigt så här, om jag får se tillbaka till mig själv, så tror jag inte liksom att jag mådde så bra där. Min pappa gick bort och jag liksom, det blev för, jag var nog inte riktigt trygg längre från att ha liksom vunnit de här ungdoms-SM-medaljerna och stått på pallen och sådär. Så hade jag inte den där tryggheten och den här liksom, som också krävs som en stor del av att prestera sådär och så. För mig var det så att bo i Umeå var ju att vi hade en väldigt liten hall uppe i Umeå. Och på den tiden, om man bara en hoppade, det var säkert samma sak från dig att leta in från Borås då, var ju att liksom ta sig till Göteborg som var hoppmäcka.
Jo, vi sökte oss också lite grann till Göteborg för att det fanns en viss tränare där som var, hade satt hela den där hoppkulturen mer än någon annan än Viljo Nousiainen. Jag vet inte hur mycket det påverkade dig, men det var en del för mig i alla fall att jag ville komma dit ner också.
Som jag har ju skrivit ett vinterprogram om Viljo och Christian som var en väldigt, väldigt nära vän och är en väldigt nära vän till mig. Och Christians upplevelse av liksom det som skedde på Slottsskogsvallen och Friidrottens hus.
Christian Thomasen är det du tänker på?
Ja, Christian Thomasen. Och liksom det som skedde där framför våra ögon. Och jag var ju inte en del av Viljos träningsgrupp, men vi som såg denna pojkgrupp bestående av bara pojkar i princip samma kläder av ett visst märke och som liksom gick där och var som en liksom egen liten ett eget universum. Och jag tror att många av oss liksom som var själv unga pojkar trånade efter att komma in i denna liksom krets som egentligen bara producerade den ena stjärnan efter den andra liksom. Och efter samtal med Christian om det som skedde där, det fruktansvärda övergreppen och den, liksom, den inneboende konkurrensen om att den liksom tävlingen om att komma Viljo så nära som möjligt och få bli upphämtad först i bilen och få åka med på läger och liksom på mästerskap liksom och sådär. Och det är ju en fruktansvärt tragisk historia som vi alla hoppas aldrig ska behöva upprepas igen, men tyvärr sker, men som är väldigt viktigt att prata om. Och
jag tror vi har väldigt mycket samma kanske upplevelse. Vi var hade det där runt oss, men vi var inte kanske inne i den gruppen, för jag tror inte du heller tränade i den gruppen någon gång, Olof, va?
Nej, inte. Jag var med och gästtränade som höjdhoppare ganska mycket och kom ner så där på lite sådana här miniläger och sånt där man tränade ihop och sådär. Men då var man ju fortfarande liksom kusinen från landet så där som kom ner och så. Och det gjorde ju liksom många hoppare i Sverige då att man kom ner för att liksom någonstans studera liksom Viljos sätt att jobba med gruppen och hans liksom på ett sätt ganska liksom klassiska övningar med stor, liksom, enormt stort fokus på koordination och lätthet. Och lätthet och koordination var ju liksom, om jag gör liksom, ska svara spontant, så var det ju som det som var det, för mig det han tillförde liksom, som var någonting nytt från den här vrålstyrkan och liksom, och det där att man kunde liksom. Ja, men det är bara att se på Patriks liksom otroligt vackra hopp. Alltså, Patriks sätt att hoppa är ju så fruktansvärt vackert och lätt. Det är liksom, jag menar, jag får gåshud nu när jag sitter och pratar om det.
Ja, men det känns lite sådär när man har följt dig, Olof, att friidrotten finns med dig en hel del i det du gör än idag.
Alltså jag skulle säga att jag har lärt mig allt från friidrotten och sen jag har två spaningar som jag skulle vilja dela med er som från mitt liv som var en väldigt märklig händelse. Det var att, jag vet inte om du delar den åsikten med mig Peter, men det var ju som att om man inte var lyckad. Som, jag menar, jag gjorde ju starka år som 16-17 och du gjorde ju jättemånga starka år sedan och gjorde en liksom seniorkarriär och sådär. Men för mig som det tog slut i där, precis liksom där man skulle liksom börja komma in på finkamper och landslagsläger och sånt där. Så hade man det där i över sig i kulturen inom idrotten och kanske att man kände det stod för det själv. Men man var tragisk om man liksom fortsatte och inte presterade. Man var liksom, då blev man det där som var skadad, som var borta en säsong till och en vintersäsong till. Och man blev den där träningsprodukten som hade den där kapaciteten men aldrig riktigt lyckades. Så då blev man den där, jag kände liksom att jag kände mig väldigt gammal och tragisk som inte var lyckad. Och då var jag ju liksom bara så 18 år.
Men kände du det från andra lika mycket som du kände det från dig själv?
Jag skulle verkligen inte lägga det, som vuxen skulle jag inte lägga det på andra. Jag skulle säga att det kanske var kanske för att jag kände mig otrygg där nere i Göteborg och hade liksom egentligen bara en grund att stå på, och mitt jag var idrotten, och när jag inte presterade länge så var jag ingenting liksom. Och då liksom dog farsan, och då fanns det inte, då började hela avenyn att gunga, och jag hade jätteproblem med ångest och liksom oro och sådär. Men kom in då på manusförfattarutbildning, och trots att jag är dyslektiker, och som tur var så, eller jag lider av hoppande bokstäver som jag brukar säga, och då hur jag kom in på den där manusförfattarutbildningen, det är fortfarande en gåta liksom. Men de antog mig och jag började skriva, och det gick av bara farten, och jag tror ett eller två år senare så hade jag redan satt upp min första pjäs. Och den första intervjun jag gjorde i lokalpressen i Umeå, det stod så här: ung och lovande dramatiker. Så jag brukar säga att jag har fått vara ung och lovande två gånger i mitt liv. Jag gick från ung och lovande till tragisk till ung och lovande igen.
Kan du känna igen dig, Olof, även i det jobb du har idag? Att man kan hamna i det där läget där man känner att man står och stampar, och det är lika viktigt egentligen att prestera inom i det kulturella rummet som inom idrotten.
Jag lovade mig själv, jag har en sån där liksom, en bild när jag går i Göteborg på Avenyn, när jag hade upptäckt skrivandet och jag hade liksom någonstans vinkat hej då till Friidrottens hus och hoppandet och fattade ett stort livsbeslut att sluta. Och samtidigt så hade jag hittat något nytt, det vill säga att liksom skriva och regissera och berätta historier och skoja och stå på scen och sådär. Och när jag hade upptäckt det så lovade jag mig själv att aldrig mer, alltså, att vårda min lust. För det var det jag hade slutat med friidrotten, liksom, att vårda lusten. Och det har jag liksom lovat mig själv att aldrig analysera för mycket, för att jag menar, hade det gått att bli professor i tre steg och höjdhopp, så hade jag ju liksom, hade jag ju de 3000 högskolepoängen vid liksom 18-19 års ålder. Liksom. Jag hade gjort en dokumentärfilm om Jonathan Edwards. Jag och min hopparkompis liksom, Conny, det vi inte visste om tre steg, det var inte värt att veta. Liksom. Och, jag kunde allt om det, men det gjorde också att den sidan av mig, jag är väldigt analytisk av mig, och så, där, så att den sidan tror jag någonstans också var en anledning till att jag inte liksom fick utlopp för det spontana och det roliga och glädjen. Liksom. Så jag lovade mig själv att aldrig liksom öppna den där dörren av tvivel på att jag tycker att det här är roligt, och verkligen vårda lusten som en planta, för att liksom, jag minns att jag jobbade med en väldigt enkel och banal liksom bild av att jag ska vårda den här lilla plantan jag har hittat, liksom, den lilla blomman av att liksom få berätta och göra det här. Så den känslan håller jag krampaktigt tag i liksom, och direkt jag känner att jag tappar den så går jag som tillbaka till den där promenaden upp längs avenyn. Det låter ju asnaivt och enkelt, men det blev liksom en liten vändpunkt faktiskt. Men sen idrotten har liksom, för mig är friidrott samma sak som det jag gör nu. Det vill säga, jag har en lång höst oftast, liksom, som vi brukade kalla för grundträning. Och grundträningen, det är ju att skriva manus och projektera. Och sen så kommer liksom, man ska toppa formen. Du ska repa din pjäs, du ska tvätta din text, du ska liksom. Och sen så kommer tävlingssäsongen, det vill säga du ska stå på scen och göra din föreställning 50-60 gånger. Och så sen så kommer liksom en liten viloperiod och sen på med uppbyggnad igen. Så att för mig så friidrottens cykler och idrottens cykler var liksom oerhört lätt att föra över på kulturen. Och jag kan också se liksom hur kulturen skulle kunna lära sig oerhört mycket av idrottens minutiösa planering och uppbyggnad av någonting. Att idrotten är så bra på att konkretisera liksom, djupa knäböj, flygande 30, häckhopp, koordination kör vi vecka 23. Liksom, allt det här liksom som man bryter ner genom idrotten, där har kulturen otroligt mycket att lära av idrotten att konkretisera liksom, nu gör vi det här och ja.
Det är så kul att höra detta, för att jag upplever att det är många som hållit på med idrott som känner att nej, men, det är svårt att kliva vidare och gå in i andra sammanhang och ta med sig de här egenskaperna ändå, och som du säger, uppbyggnadsträning, och man har tänkt kring tävlingssäsong och så vidare. Och jag tror att det kanske varit en fördel, håller du med om det, att du inte lyckades fullt ut inom friidrotten? Att det liksom också har funnits någon form av revanschlust hos dig?
Ja, jättemycket så. För jag kan ju någonstans, jag har slutat med det nu, men jag kan någonstans, i och med att jag inte liksom, och det tror jag kanske, jag vet inte om det liksom gäller för andra idrotter eller om det gäller för dig, men jag har ett sånt där, jag kan verkligen liksom sådär, hamnar ganska ofta i sådana liksom ganska djupa tankar av nästan bara stirra mig själv i toaspegeln eller liksom bara stirra tomt ut i luften och sådär, men hur fan kom det sig att jag inte hoppade liksom 16,5 i tre steg liksom, eller hur kom det sig att jag liksom slutade med höjdhopp bara efter att jag liksom råkade hoppa den där tresegstävlingen, och så bara bytte jag helt plötsligt över en dag från höjd till treseg. Vissa sådana där misstag är väl fel ord, men lite sådana där gåtor som jag inte har svar på. Jag tror någon gång jag till och med frågade Abbe liksom så här, men varför hoppar jag inte längre? Har man någon gång fått uppleva att få en 100% träff i sin kropp? Jag har liksom 3-4 träffar i kroppen. Ungdoms-SM i Luleå 2-0-1. Den är liksom, det spelar ingen roll om jag är 75 eller 45 som nu, eller om jag var 18. När jag tänker på det hoppet så minns jag den träffen jag fick liksom.
Det är väldigt bra, Olof. Va? 2-0-1 som 16-åring.
Ja, men det var väl helt okej liksom. Och liksom den träffen i kroppen, men jag menar, det måste ju du känt när, liksom, när du får den där plankträffen liksom. Och det känns ju från nagelbanden till liksom hårrötterna i skallen liksom. Och har man en gång upplevt den där träffen, då vet man ju att det är det som gäller liksom. Och när du jagar den där träffen och inte får ut den, då föds ju också en vilsenhet i dig själv att hur ska jag uppnå den där träffen igen? För att jag menar, kolla Jonathan Edwards rekordserie på VM i Göteborg. Alltså de träffarna han får där, det är ju liksom, det är ju Mozart liksom. Det är ju liksom så här, one of a kind. Den där träffen jag pratar om, den kan man få som komiker också.
Ja, det var min fråga. När fick du den där ultimata träffen eller de tillfällena?
Ja, men jag har också en sån där träff. Liksom, jag vågade mig till slut. Jag började som skrivande och regisserande person inom teater och humor. Men till slut så vågade jag mig upp när vi startade en humorgrupp som heter Klungan. Och det blev ju liksom som min lilla nystart på att få vara i en träningsgrupp hemma i Umeå. Då. Och där liksom någonstans med de här människorna så vågade jag till slut ställa mig själv på scenen. Och egentligen hade jag nog skrivit och regisserat mig själv upp på scenen. Men här, där och då, med de här människorna omkring mig, så vågade jag igen. Och då gick jag ut och gjorde en karaktär som heter Mangan, som jag sedan har gjort nästan hela livet. Och det var också en sån där att jag gick ut på scenen med den här texten, med den här figuren. Och liksom får den där liksom 2-0-1-träffen igen. Liksom. Att stå där med publiken, med texten, med karaktären. Och då är det inte, det är liksom någonting annat. Det är liksom, inom idrotten brukar man prata om flow och liksom att inom teatern brukar man prata om att vara liksom här och nu och liksom det är någonting som är utan, det är inte bara du längre, det är vi och det är liksom, ja, det är den där perfekta plankträffen. Det är liksom, det var, man ser sig själv utifrån samtidigt som man är i det. Det är liksom, det är häftigt att få uppleva liksom.
Du Olof, du beskriver tidigare här hur marken började skaka när din pappa gick bort när du var nere i Göteborg. Jag tänkte på det, vad blev idrotten för dig då när en sån omvälvande händelse sker?
Ja, vilken bra fråga. Och jag ska säga ett ganska tråkigt svar. Det var en väldigt bra fråga, Jonas. För mig blev idrotten rädsla bara. För mig så skottades all oro från tryggheten jag hade blivit av med, så blev bara idrotten mer skräckfylld liksom. Den blev bara, jag hade inte kraft att, jag blev ännu mer rädd att misslyckas och det var ännu mer som stod på spel och det blev ännu mer vilset sådär att jag liksom, mitt i den här elitsatsningen liksom, jag minns det var ett SM i Malmö så där, farsans begravning var liksom på en fredag och jag kastade mig på planet från Umeå för att hoppa kvalet i Malmö på lördag liksom. Och jag var helt vilsen i liksom, alltså, rent fysiskt så var jag liksom i min livsform, men rent psykiskt så var jag liksom så vilsen och så borta liksom. Och det var inte det folk frågade liksom, så här, men ska du verkligen göra det här? Ja, men jag, och pappa hade ju stöttat mig och liksom, du fortsätt satsa liksom, det är inte du som är sjuk, det är jag som är sjuk liksom. Och det tror jag alla som är liksom är i sorg och får gå igenom en cancerresa som medpassagerare i en cancerresa, så brottas man också med väldigt märkliga känslor som kan vara till exempel att insikten av att du sitter där vid sjuksängen, så är ju du frisk, men den som ligger, din nära och kära som ligger bredvid dig, är kanske jättesjuk och i värsta fall döende, men du är ju frisk. Det är inte du som är sjuk. Och att just hantera de här delarna, vad ska jag göra av mitt liv nu? Och ska jag inte följa min satsning för att du ligger här? Och den som ligger där önskar nog inget annat än att gör det du ska göra. Jag är ju här, jag tror på dig. Och så där. Så att det är liksom otroliga krafter som man ska brottas med som ung. Och kanske liksom väldigt svårt för en omgivning också att hantera. Jag tycker att min omgivning var väldigt bra. Så där. Men jag var så övertygad och stark i min vilja. Att vilja fortsätta och satsa. Och jag provade, men det gick faktiskt inte.
Men det är intressant, för jag har ju intervjuat elitidrottare, både världsstjärnor och på lite lägre nivåer också, som har varit i kriser. Jag jobbar just nu med en dokumentär om en person som blev väldigt allvarligt sjuk under karriären och som slet med många demoner och sådär, som är en av de mest kända idrottarna i världshistorien. Som beskriver just det här liksom att idrotten blev räddningen. Det blev andningshålet när världen skakade. Det blev en frizon där han då kunde vara sig själv. Men när jag hör dig prata, Olof, så låter det snarare som att det tvingade bort dig från idrotten. Att idrotten aldrig kunde vara den räddningsplankan.
Nej, det är precis. Det är, för mig blev räddningen skrivandet. För mig blev räddningen liksom, då slutade marken, då slutade avenyn att gunga och liksom luften inne på spårvagnen liksom fylldes igen liksom. Men idrotten blev, och det blev också väldigt komplicerat, för att idrotten har ju så många fantastiska historier. Idrotten bär ju på så otroligt häftiga öden av revansch, men för mig så blev aldrig liksom, jag var väldigt självmedveten också om att nu borde väl liksom idrotten, jag menar vi har ju Thomas Gustafssons resa, han förlorade sin pappa, han gör en revansch i Calgary. Folk hade sagt att han inte skulle uppnå sina liksom, tidigare nivåer, och nu gör hans pappa dör och han skriver en bok om det som heter Mål, vilja och seger, och han tar sig tillbaka i Calgary och liksom med pappa i himlen. Så att det finns ju, idrotten bär på så många liksom releaser och så många liksom stjärnsmällare och liksom jag menar, titta bara på Kajsas enorma comeback liksom. Hon sliter av hälsenan, men hur hon lyckas ta sig tillbaka är ju en prestation som är obeskrivlig liksom. Så idrotten har ju alla de här historierna som du är inne på, men för mig så, jag tror att det finns ganska, jag tror att för mig så blev bara idrotten jättehemskt att säga, men den blev bara farlig och jag blev bara rädd liksom. Men jag träffade en väldigt bra läkare i Göteborg som i min liksom, jag sökte till en läkare för jag förstod inte vad som höll på att hända med min kropp. Jag var i min livsform och sådär, men kunde liksom få kraftiga liksom hjärtrusningar och svindel och luften tog slut och det var jag var rädd för att träna. Det var obehagligt att träna och utsätta kroppen för liksom signaler liksom och såna här saker som jag kunde tolka min egen kropp längre. Så jag sitter hos den här läkaren och beskriver det här. Och hon är så fantastisk och vi har faktiskt återupptagit kontakten med varandra. Men hon säger en helt förlösande sak till mig. Hon säger så här: nu ska du få en skrivuppgift av mig. Och det var efter jag hade tagit EKG och tagit blodprov. Hon säger: du är kärnfrisk, du ska få en uppgift av mig. Eller hon frågar så här: har du varit med om någonting? Nej, sa jag. Men är det säkert? Har det inte hänt någonting? Ja, jag förlorade min pappa men det är ett år sedan nu. Sörjer du något? Nej, jag jag grät inte ens på begravningen. Jag kan inte berätta. Jag försökt. Så då fick jag en uppgift av henne. Hon sa det, du ska få en uppgift. Du ska skriva ett brev till din döda pappa. Och så fick jag komma tillbaka veckan efteråt och läsa upp det här brevet. Och då öppnade hon porten till min sorg. Och då bara grät jag. Och så fick jag jag tror att jag fick en till skrivuppgift och sådär. Och sen frågade hon mig sådär, vill du börja gå i terapi och prata om det här? Då sa jag, nej, jag vill börja skriva. Mm. Så att då insåg jag också att jag kunde komma i kontakt med känslor som var som hårt knutar. Så kunde jag lösa upp dem där genom att skriva. Det blev min räddning, kanske är rätt ord. Det blev min, att knyta upp mig själv, det var skrivandet. Och därav också då att i förlängningen sen med manusförfattarutbildningen och att jag hade hittat det där, så blev det här ska jag vårda.
Jag tror att skrivandet blev terapin då, bokstavligen talat för dig. Det blev den terapin som idrotten och elitidrotten och fokusering och tävling kan vara för andra som väljer den vägen kanske då.
Ja, jag tror att det precis är så. Och jag är väldigt nyfiken på det där du berättar om nu, att idrotten, för att när du berättar det där för mig, Jonas, så har jag fruktansvärt svårt att förstå det. Jag känner, när du säger det då, att idrotten skulle kunna vara, där kan jag bara vara mig själv och här kan jag få utlopp för allting. För mig är det bara så här, för mig åker det bara ner en så här garageport när du säger det. För mig, det är så otänkbart att idrotten skulle kunna ha blivit det. Jättekonstigt.
Men du, Olof, om vi ska hoppa lite grann här och till vad händer nu? Det är coronatider. Vad gör du? Jag ser att du skriver brev till Annika Lantz.
Ja.
Gör du något mer?
Ja, men det är det är väl lite sådär. Min bransch är lite tråkig på det sättet att det är så mycket som är... coronatider, i och med att jag är både en skrivande person, det vill säga att jag skriver mycket och jag gör mycket radio och jag gör en hel del tv ibland, så blir det väl sådär som att jag kan anpassa jobben hyfsat efter detta märkliga coronatider. Men vi hade ju premiär med Klungan med en ny föreställning uppe i Umeå och vi hade väldigt tur, vi behövde bara flytta tre föreställningar, vi hade en ganska tidig premiär. Nu hamnar man då i ett ganska stort glapp några månader där man fick styra om skutan. Och så just nu så sitter jag hemma och skriver en massa och har haft ganska tur, ser ut som, att jag kan styra om skutan till att få en lite längre skrivperiod mot projekt. Sådär. Så att, men det är klart att det har slagit oerhört hårt mot frilans, att vara frilansande kulturarbetare. Men jag är långt ifrån hårt drabbad på det sättet att vi hade en tidig premiär med Klungan och det projektet det drabbades inte allt för hårt. Det drabbades men inte sådär så hårt som det har gjort för många som var tvungna att mer eller mindre ställa in 20-30 spelningar. Och det säger sig självt att vart ska man få pengar att betala alla?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du Olof, om vi ska hoppa tillbaka lite snabbt här in i friidrotten igen. Jag vet ju att du har en fabless för roliga ord och konstiga ljud och sådär. Vilket är det egentligen roligaste friidrotts, eller den roligaste friidrottstermen?
Åh, vilka frågor, vad underbart. Det första som kommer upp i huvudet, det är amerikansk skipping.
Kan du berätta för lyssnarna vad det är?
Alltså skipping är ju höga knälyft. En amerikansk skipping, det är ett knälyft med utspark av underben. Det ser otroligt larvigt ut. Om du skulle göra det lite sakta så är det ju liksom en silly walk kan man ju säga. Och mycket av mitt gymnastiserande på liksom scenen, för jag älskar ju att få jobba med kroppen och komiken, det kommer från friidrotten. Jag tror att man kan se både lite märkliga övningar liksom både här och där. Sen så tränade jag ett tag med under Arne Holms tid, och Arne är ju jätterolig att träna med, och han har väldigt skumma övningar, och det finns en fullständigt livsfarlig övning som han själv har döpt till holmgång. Och nu ska jag beskriva holmgång. Alla vet, om ni tänker ett klassiskt olympiskt ryck med skivstång. Det du gör med holmgång, det är att du gör ett ryck samtidigt som du kastar dig ut i ett utfallssteg. Mm. Och sen slänger ner stången och tar ett nytt utfallssteg samtidigt som du gör ett ryck. Och det kallar Arne för holmgång.
Men Arne introducerade inte dig för den här övningen som han körde under en period när han hoppade från väldigt höga höjder. Han började med liksom någon hög låda och slutade med att han började hoppa från hustak och fick en bristning i pungen, tror jag. Det fick inte du erfara, den övningen.
Jag minns det när du säger det. Så gjorde vi faktiskt en grej. Då berättade han det, att han hoppade ner och så landade han statiskt i liksom en, jag tror inte det var en 90-gradig vinkel, men han var ju helt rätt ute där liksom med att liksom få den här excentriska styrkan, jagade den excentriska upp. För det är tresteg, är ju mycket det att liksom kunna få den där bromsen där i första steget där, när du landar där första, i andra steget där, att liksom häva den kraften då liksom.
Du Olof, jag frågar också om det finns några konstiga ljud på en friidrottsarena som du saknar.
Oh.
Du gillar ju det här med ljud, har jag förstått.
Ja, det bara fladdrar i hjärnan när ni ställer frågor. Det är så underbart. Det här var ju liksom mumma för själen att prata friidrott. När du säger så där, det är alla broskknäppar från vrister. Ja, men du vet så där, när du säger så där, du vet, man ligger där, man har precis värmt upp liksom, och så sitter man på sin blåa matta i häcksittande liksom, och ska stretcha så där, och så går någon förbi och det låter som att personen liksom har så här cornflakes i knäna och vristerna går förbi.
Låt dem Arne Holm igen, tror jag.
Det är härligt, vi började i kultur, finkulturens ände på något sätt med P.O. Enquist, och vi slutade i cornflakes broskknäpp. Det gillar jag. Vi spänner i kommentatorerna över vida fält. Det är härligt.
Du Olof, en sista fråga vi har här är ju, hur mycket kontakt har du med friidrotten idag? Jag tänker, du bor ju i Karlstad som är ett riktigt friidrottsmäcka. Är du där inne i Voxnäshallen ibland kanske?
Ja, alltså vid något svagt ögonblick så har jag liksom det här, nu får du ett långt svar igen. För några år sedan så provade jag att börja hoppa igen. Jag fick dubbelsidigt hopparknä efter 3 veckor.
Kämpa.
Och kände så här att jävla gubbjävel, vad håller jag på med? Jag hade ju inga magmuskler. Min vristbänst lever kvar. Jag är fortfarande väldigt vristbänstig. Men jag tänkte så här, jag började titta på, ni liksom pratade där om revansch och sånt där. Det måste jag då villigt erkänna, att jag började titta på svenska rekord i 3 steg för min ålder och såna där saker. Och tänkte, men vad fan, det där var ju inget märkvärdare. Men det där var, kanske man skulle haft ett tjusigt svenskt rekord i 3 steg. Så jag började hoppa och fick dubbelsidigt hopparknä. Och tänkte att nej, det här är du inte ens värd en kortisonspruta eller en operation. Nu får du fan ta det tillbaka själv. Så sen dess har jag liksom tränat 5-6 gånger i veckan på Friskis och Svettis. Plocka äpplen, grundtränat i 4-5 år. Med ett litet mål av att kanske ta mig till veteran-VM i Göteborg.
Ja, nästa år!
Ja, det är flyttat ett år nu, va? Är det inte det?
Ja, det är flyttat ett år kanske.
Så du får ju ett år till på dig och...
Har de flyttat fram det nu?
Jag tror, gjorde de inte det igår typ, eller förr?
Det har jag helt missat i så fall.
Men Peter, ska inte du hoppa?
Nej, alltså jag är fruktansvärt dålig hoppare nu för tiden. Min kropp är sargad och jag har inte den här målmedvetenheten att plocka äpplen i 4-5 år som du har för att komma tillbaka. Men jag kommer definitivt följa veteran-VM om du ska vara med, Olof. Det,
alltså,
det kommer jag göra.
Du skulle ju kunna hoppa långt på riktigt ju.
jag är inte så säker på det. Min form nu för tiden är inte som då jag kallades den flygande köttbullen. Den är mycket sämre. Jag är en flygande köttfärslimpa numera.
Jag kan meddela då att det är korrekt. Det är flyttat ett år framåt i tiden till 2023. Så ni hinner komma i god form.
Ja, men jag har sagt det. Att jag ska liksom... Så att jag har också börjat... Men det är så dumt. Jag har sånt dumt yrke. Så där. Jag började vara hjälptränare på IF Göta. Så där. Men jag har det där knäppa yrket att jag försvinner i perioder. Så jag har ett lite dåligt samvete. Jag var med ens... Hittade en gammal hoppare som vi ledde en liten träningsgrupp för. Men det är väl sådär, det vore väl kul.
Ja, och vilken gren blir det? Höjd eller tresteg?
Grejen är, jag provade att hoppa höjd upp när jag kom till Karlstad för några år sedan. Och då tror jag i något svagt ögonblick lyckades krångla mig över 1,75 eller något sånt där.
Det är starkt.
Men det gör för ont att sätta foten. Jag är lite för mycket kalanka, jag är lite för utåt fladdrande fötter, så att just det att sätta i fötterna rakt var aldrig min styrka. Så att lite grann att jag skulle vilja ha revansch på tre steg och kanske krångla mig iväg. Jag vet inte vad man bör hoppa liksom. Jonas, hur långt ska man hoppa för att det ska vara något att ha då?
Pratar vi M50-klassen nu alltså, eller?
Men om jag är M45 då, jag är 45 nu, då?
Och då bör du ju upp en bit över 13 meter.
13,62 är det medalj på, är mitt tips.
Åh jäklar, det gjorde lite ont när du sa det där.
Tre steg ska göra ont. Du Olof, tack så jättemycket för ett härligt snack med dig. Det var roligt.
Ja, fantastiskt kul att prata.
Ja, men du, detsamma. Vad fina ni är. Nöjet var otroligt lyxigt. Så att jag tror vi bestämmer att ni får ringa upp på tisdagar och så pratar vi lite fridrott en timme varje dag. Det här gjorde min dag, kan jag säga.
Ja, vad mysigt. Vi säger nästa tisdag klockan 11 igen då.
Följer vi din satsning här nu mot veteran-VM.
Stort tack Olof. Ha det så bra. Sköt om dig.
Ja, lev och må. Sköt om er.
Detsamma.
Hej då.
Hej.
Tack för denna veckan då, det var kul!
Tack själv, ni vet vart vi finns. Kommentatorerna heter vi på Instagram, Facebook och Twitter. Vi har en mailadress som är kommentatorernapod@gmail.com. Det blir slutorden. Vi sätter punkt där, Peter, och hörs nästa vecka igen helt enkelt.
Det gör vi,
ha det bra! Hej, hej! Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.